Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Det om det, ja.
Då kör vi igång och så säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av Handbollspodden Avkast. Jag kommer alldeles strax, tror jag, bara luta mig tillbaks. Vi har 6 stycken jävligt fina matcher att ta sig igenom. Kanske får vi också ett Europasvep signerat en karantänsittande Josef Pujol, men innan vi drar igång med någonting annat så vill jag höra, Josef, inte hur det känns att åka på den största back-to-back-förlusten i Champions Leagues historia, utan det kan väl också nämnas och kommenteras. Men framförallt så vill jag höra lite hur det är att möta de här superstjärnorna, de här som vi andra bara får se på tv. Alltså det, jag vet att du har sagt förut att så här, jag tänker inte på det när jag är på plan och sådär, men någonting måste det ju kännas när man skjuter skott mot Penis de Varga och så vidare.
Jag hade nästan varit roligare att prata om förlusten. Jag har inte så roliga svar på det annars. Alltså, att, det är klart att för mig var det väldigt socialt att möta klubben Barcelona. Men det har ju med mycket mer annat än specifikt Pérez Vargas eller Aron Palmarsson eller vad gubbarna nu än heter. Så det var efter matchen när vi gick ut ur hallen, och eller vi haltade väl ut, men så liksom, ja, precis Barcelona startat på Camp Nou precis bredvid och sånt. Det gick förbi La Masia där Xavi växte upp och Iniesta och gubbarna. Sånt är ju större för mig. Men vi fick ju lite som ni är på. Det var största förlustmarginalen någonsin, va?
Detta har jag ingen superkälla på, men någonstans på Twitter fladdrade
det
förbi.
Ja, det var Boysen och han är en superkälla.
Ja, det är det fan.
Och till vårt försvar då, så var det ju bägge matcherna på bortabana. Mm. Sen, hur mycket det hade förändrats, vi hade säkert varit den största förlusten då. Alltså vi hade ju...
Det kändes dåligt förberedda, måste jag säga.
Ja, vi hade förberett oss minutiöst i 2 veckors tid inför den matchen. Och det hade vi kunnat göra då, eftersom vi har ju inget annat, vi har ju inte spelat norsk liga sedan december. Så att vi, vid första matchen där så fick vi ju 2 bristningar. En hade kramp efter 40 minuter. Så att vi var ju, alltså fysiskt hade vi, om vi nu hade haft någon chans med bättre förutsättningar, så fick vi de allra sämsta, och det gjorde det omöjliga ännu mer omöjligt, så att säga.
Just det där hade jag fan glömt, att ni inte har spelat liga på så länge. Det är väl en potentiell förklaring.
Ja, verkligen. Alltså, och att Luke har ju inte kommit in i landet sen efter mästerskapet. Så att han har ju inte tränat med oss någonting. Han hade ju inte tränat handboll. Så en kontring, ett upphopp, bristning i vaden. Nej, vi var ju alltså... Ja, det... ja, så jävla svårt att gnälla när folk liksom dör. Men ja, förutsättningarna var ju inte de bästa för att möta världens bästa lag. Och jag tror att det spädde på resultatet lite mer än vad det nödvändigtvis hade behövt göra annars. Alltså, vi har ju varit faktiskt jävligt bra i Champions League i höst och spelat väldigt jämnt. Jag tror på två matcher torskade vi med 3-4 bollar totalt mot Flensburg till exempel. Sen är det klart, Barcelona är både 1-2-3 hack bättre än oss. Så att, på 200 matcher hade vi aldrig vunnit en kanske. Men fick knappt möjligheten att göra en bra match liksom.
Men du, jag vände på den där frågan då. Du kanske inte kände något speciellt av att möta de där killarna där och då på plan, men tror du inte du kommer kännas annorlunda sen när du väl sitter i tv-soffan om fjärdedels år och kollar på turneringar? Där kommer det väl vara lite speciellt att se Frankrike nu då, eller Spanien eller Island eller vad det nu är för stjärnor.
Ja, alltså jag tror att när jag blir gammal kommer ju se tillbaka på det med enorm stolthet. Jag är givetvis stolt att man får vara en del av det sammanhanget så att säga. Mm. Men just nu så är det någonstans faktiskt, alltså det är ju någonstans konkurrenter liksom. Mm. Och då har jag jävligt svårt för hela den och sätta dem på någon typ av pedestal.
Det hedrar dig och det är nog jävligt bra för ditt handbollskunnande när du är där och möter dem att du inte har gjort det kanske.
Mm, ja, men jag tror det. Jag tror att det blir svårt att stå där med munnen nere vid knäna och imponeras över vilka det är som springer på andra sidan.
Det kanske är det man pratar om när man pratar också om så här Champions League-erfarenhet och hur viktigt det är att man, då står man inte där. Du har ju kört Champions League 3-4 gånger förut, då kanske hakan var längre ner första gångerna och sen så har den successivt flyttat sig uppåt och uppåt och nu står du där med tänderna ihop.
Ja, jag tror att du är inne på någonting faktiskt. Alltså också i att man blir äldre och som sagt har spelat med några på den nivån och mött ganska många på den yppersta världsnivån som blir väl typ van, så att säga.
Mm. Tack för den lilla rapporten. Får jag fråga också, jag är väldigt förtjust i våren. Var det vår i Barcelona eller?
Det var vår i Barcelona, oj oj oj. Mm. Och eftersom jag bor ju det är ju vinter nu, jag har ju snö på marken och snö utanför mitt fönster, så det var ju extremt efterlängt att kunna gå i shorts och t-shirt till den staden jag älskar allra mest i hela världen.
Fick du en liten cup på Ramblan?
Ja, alltså vi locals, vi hänger inte så mycket på Ramblan, men jag gick
det är klart.
Vidare till Clas Areal och tog en liten kaffe där. Det fick jag.
Fan vad jag skulle behöva åka till Barcelona med dig, Josef. För jag har varit där en gång och då kändes det som att jag bara gick upp och ner för Ramblan 30 gånger. För jag hade ingen aning vad jag skulle göra. Det var helt meningslöst.
Ja, undvik Ramblan. Den var bättre nu än någonsin med tanke på att det är väldigt få turister så här i en pandemi. Och jag var faktiskt vid La Sagrada Familia, den här kyrkan som aldrig blev färdigställd. Och jag har varit där förr när jag var liten och då är det ju liksom fullsmockat. Tänk liksom, nu har jag säkert varit vid Eiffeltornet eller någonting. Det är ju hemskt liksom. Men här var inte en kotte. Det var bara gubbarna som gick och köpte tidningen och sådär. Så det var väldigt märkligt. På så sätt var de här lite värre turistställena lite mer behagliga. Samtidigt som det är det av en hemsk anledning.
Mm. Så är det verkligen. Och om du sitter då i karantän och har mer fritid än vad du någonsin har haft förut, så är det ju tvärtom för dig, Charlie. Jag sa ju någon gång förra veckan att nu blir det väl lite lugnare när det är lite längre mellan matcherna och sådär. Men sen så har jag suttit här. Och om min familj ibland tycker att jag är lite frånvarande för att jag sitter och tittar på handboll, så kan jag inte ens föreställa mig hur det är för resten av familjen Sjöstrand att bara få knacka på rutan och hälsa på pappa den vägen.
Ja, det var ju i Nacka någon gång här i veckan tror jag. Och gjorde Skur och Skara. Och under tiden där så fick jag schemat för helgen. Och så här, att jag var uppsatt fredag, lördag och söndag. skickar det till min fru liksom på tåget hem från Stockholm mitt i nattningen typ sådär. Ja, kolla hur jag ska jobba. Aktiekursen störtdök.
Ja, fy fan. Men, ja, då ligger man på minus du.
Ja, jo. Men vad fan. Ja, det har varit en intensiv vecka har det varit. Jag är så jävla trött på mina åsikter, att jag alltså hela tiden ska ha.
Frågan om vilka som är favoriter eller?
Ja, men precis så. Alltså men jag fattar ju att det är grejen.
Jag hörde dig svara på den frågan. Det var nog DK va? Kristiansson som vi gillar så mycket, ja, som frågade inför.
Det var i söndags.
Ja,
det var
precis. Söndags. Då frågade han efter en lång arbetshelg för Sjöstrand. Du, Charlie, vilka är nu favoriter i den här matchen? Och då du tappar inte, men du bet ifrån lite. Nu är jag så jävla trött på vilka som är favoriter eller inte. Nu vill jag bara kolla på handboll typ.
Ja, men lite grann så. Eller jag vet inte. Man kommer också till en punkt där man känner så här. Ja, det är klart att Sävehof är favoriter. Och det var de även igår. När jag fick svara på den frågan i Skövde. Och i podden för en vecka sedan. Mm. Och varje gång. Och så här, jag fattar att jag måste svara på det. Men det är också att Ystad var också favoriter. Och så skitsamma ungefär.
Man borde ställa en annan fråga där. Man borde kanske ställa så här, en fråga som är mer av karaktären. Vad ska kanske inte fokusera på Sävehof då, utan snarare fokusera på precis så. Vad ska Hör göra för att ändra på att de inte är favoriter typ?
Ja, precis. Då måste det här stämma liksom och si och så. Mm. Nej, men så. Nej, men det var nog en effekt av också att, som sagt, jag var det är väl mest en själv också. Att man känner att jag bara står här och ska ha åsikter om precis allting 3 dygn i rad. Så till slut känner man att man själv är jävligt ointressant liksom. Fast det så kanske inte upplevs i tv-soffan, utan då är det fullt rimligt att jag svarar på att Sävehof är favorit, men att Lugi minsann kan ställa till det för även de bästa lagen.
Mm. De flesta har nog inte sett, alltså ser väl inte alla.
Nej, de har inte sett alla och inte lika, alltså jag hoppas att de inte är lika trötta på mig som jag själv är.
Sannoliken inte, säger jag. Men och, jag har ju följt det nu då från tisdag till söndag, och du har haft många åsikter, tyckt till om många saker, tänkt om många saker. Din starkaste åsikt hittills, den hämtade vi ju inte från en handbollshall, utan från tåget hem, som du, tack gode gud, då, hann med ifrån Nacka och ner mot Göteborg. Där var det en stark åsikt.
Ja, men det var ju som bekant så att hade det blivit förlängning så, vilket var jävligt nära, då hade jag ju inte hunnit med något tåg hem, utan då hade jag ju fått också smsa min fru: PS, jag sover i Stockholm.
PS, lämningen imorgon, det är även, ja, den din.
Exakt så. Nej, men så då hann jag ju. Och då var man ju lite sådär, ja fan, det var ju synd på ett sätt, kul, det har varit jättekul att inte förlänga matchen och så, men fan vad gött, jag hann med tåget liksom. Springer på tåget och bara, fan vad gött, jag hann, lyckan över det. Och så bara, välkommen, detta är SJ snabbtåg 423 som ska gå till Göteborg, som stannar här och här och här och här. Vi får inte servera alkohol efter klockan 20.00. Och jag bara så här, kolla klockan, just det, ja, 20.30. Fuck. Bara, nej, hade ju liksom velat bara tömma den där bistron liksom.
Vad är den, om vi får en sån, alltså det finns ju menyer liksom. Vad är Charlie Sjöstrands meny, bistron, om den hade varit öppen 2030? Vad är det då? Är det dubbel långburk och en påse jordnötter eller?
Nej, det är ju vin.
Delikatoboll va?
Nej, fan, inga delikatoboll heller. Det är, alltså, det är också lite, de har annat utbud nu, SJ, i coronatider. Innan så har han lite så här maträtter, så då kan man köpa något där liksom. Man har lite goda så här vegetariska soppor och sånt som jag brukar köpa. Men nu har man liksom fått tänka till, så nu hade jag till och med haft med, jag hade fan med mig matlåda hela vägen upp till Stockholm, sen skulle äta på tåget hem liksom.
Ja, det är
så jävla, ja, men jag var tvungen, jag tänkte till där.
Det är en föreningsmänniska.
Ja, men lite så, men jag tänkte inte på att jag var tvungen att smuggla med eget vin. den hade jag missat. Mm. Men annars är det väl ja, men det är ju definitivt en flaska rött, och en flaska är ju en liten flaska, för de säljer inga stora flaskor på SJ. Och så just är det, ibland är det en påse gott och blandat, ibland är det en påse bilar, ibland är det typ en chipspåse.
Mm. Ja, men det gläder mig att få lite insyn i det.
Mm. Nu blir det ingenting. Nu blir det vatten och pastasallad liksom. Så ja, jävla läppigt.
Men tänk hur många det är som sitter och åker ifrån olika typer av handbollsevenemang med en vattenflaska och en trött pastasallad. Så att du typ är ju
skara hem från i bussen där exempelvis.
Jag menar det. Men ska vi ta det? För det har ju varit jävla jämna matcher i den matchserien. Du var ju inne på det. Men Skuru Skara först då i Nacka. 25-24. Sekunddrama på slutet. Mm. Och sen vänder vi på den matchserien. Och så har vi Skara Skuru. Och där blir det förlängning och uddamålsseger med sekundstrid för Skara då. Vi behöver kanske inte gå igenom dem liksom från minut 1 till 60 gånger 2, utan jag frågar dig då, Charlie, vilka nedslag ska vi göra?
Ja, vi kan väl alltså egentligen så vi har ju varit inne på det tidigare, vilket är roligt. När man så ofta har fel om saker så är det ju roligt att man liksom ändå har varnat för att det kan bli bra. Man har även varnat för att Luger kan komma topp 3 och de missar slutspel. Så har jag liksom mitt Skara som jag ändå trots allt la i en, som en potentiell topp 4, och att de kunde ställa till det för Skuru, och så blir det så. Det är ju lite nice liksom. Och att det har varit, ja, men att det är så sjukt jämnt mellan de här lagen. Det här är sjätte matchen i rad som det är så jävla jämnt. Det har inte skilt mer än 3 mål tror jag mellan de här lagen på de sex senaste matcherna. Så det är ja, men alltså att det alltid att de följs åt så jävla tight är ju häftigt. Och ett nedslag kan ju vara att Mikaela Johansson missade sista passningen i Nacka bollhall. Elin Hansson upp och störde henne, och det var 5 sekunder kvar någonting, och hon ska skicka ut den till kanten och drar iväg en för dålig passning så den går ut över sidlinjen, så Skara kommer inte ens till avslut. Och sen är det samma Mikaela Johansson som drar iväg det sista skottet med 2 sekunder kvar i förlängningen och därmed kvitterar matchserien. Så det kändes ju lite...
Lite av ett båda skott också. Så det var bänken.
Skjut! Exakt. Men det kändes liksom för hennes skull. Hon fick stå där och liksom försvara sig i intervjun efter matchen. Så där. Och så får hon revanschera sig på det sättet. Det tyckte jag var... Det var lite fint för hennes skull.
Handbollsguden ger och handbollsguden tar, så att säga.
Verkligen, verkligen. Så det är väl det. Annars så... Ja, vad ska man säga? Det är...
Jag tycker från den här matchen att... jag blev lite konfunderad över hur lyckades Skara. Att när man ser liksom matchen och så... Rebecka Nilsson, liksom, hur bra som helst, stenkoll på allting kändes det som. Men alltså, Skara verkligen krigar och bara gnuggar sig in i matcherna. Och så får de några sådana här lite sjok där de gör ett par 3-4 mål i rad och kommer tillbaka eller vänder. Och sen så är de lite så här sämre i någon kort period igen. För att sen komma tillbaka i samma kraft och komma på nytt igen lite.
Ja, men det är lite slående. Båda lagen har ju under perioder av matcherna haft liksom den här gyllene tillfällen att dra ifrån och döda matchen. Ja. I Nacka hade Skara det och fuckade upp det lite. Och det var ju verkligen omvänt nu i Skara. Alltså då var det ju, alltså Skuru hade ju verkligen möjligheter att göra det, men så är det som säger bara, det blir något tekniskt fel mitt i när de ska gå iväg till 3 mål och så är det bara 1 mål istället. Mm. Eller så de får ändå spela 6-4 i 1:40 tror jag, när det är 2,5 minut kvar och får straff och det står lika då eller någonting och sätter straffen, då är det ju så här, ja, det här måste ju vara, nu måste de ju vinna här. Det går ju inte. Men nej, då helt plötsligt Melanie Fellberg, som inte har haft, hon har inte haft något att göra på hela matchen, då springer hon förbi sin försvarare som har någon anledning upp och möter henne på 15 meter. Då springer hon förbi och vräker upp den i nättaket. Och så Det är ju många osannolika saker som händer.
Bara den aktionen från Melanie Fellberg visar varför Skuru gör helt rätt som håller henne på att få avslut matchen igenom. Mm.
Absolut.
Alltså där, det var verkligen klass rakt igenom.
Mm.
Ja, hon har verkligen en extra nivå, ser man i den typen av aktioner. Hon kan ju verkligen göra grejer på egen hand.
Ja, det är solklart. Och det är också sådär när man har en taktik. Alltså, hon är vänsterkant och de bara står och punktar henne hela tiden. Mm. Och hon går ändå därifrån och har gjort 6 baljer eller någonting. Alltså det är, hon har ju en jävla förmåga. Och sen när vi är inne på Skara måste plussa Maja Eriksson också. Sån jävla, fan hon köttar bakåt alltså.
Mm.
Och bara liksom, det är som när Tern, den gamla Tern, inte gamla Tern, när han bara skifflar spelare.
Den Tern som fortfarande var hård men hade slipat bort de med flesta röda korten.
Tern som var årets försvarare 2 år i rad. Man bara liksom ut och tar första, skyfflar bort den spelaren, tar växelspelaren också, sänker någon på vägen på ett schysst sätt och bara städar liksom. Mm. Det var ju Maja Eriksson.
Hon hade dock väldigt roligt. Jag kommer inte ihåg vilka det var som hade tagit timeout, men Sofia Berntsson avslutade timeouten med att säga att vi håller oss defensivt och ligger på block liksom.
Just det.
Och så då är första försvaret efter det som bara rusar Maja då ut på 11 meter för att slakta någon som sen släpper bollen vidare och så spelar in på mitt sex och så kommer hon, ja, kommer fel. För de var ju också väldigt tydliga med att de vill ju inte ha så mycket avslut från Tilda Matthijs på mitt sex.
Ja, exakt. Vilma Matthijs.
Håll er defensivt i försvar och så bara ut på 11, slakta, kom för sent, eller öppna upp för mitt sex bakom, kom för sent till situationen, orsaka straff typ.
Ja.
Men det är lite så, ge och ta, att man får ta det onda med det goda.
Man kan ju inte sätta ett koppel på den typen av försvarare. Nej, heller. Alltså, de måste ju ha den friheten att få slakta kanske lite mer än vad andra får. Ja. Vet ni vad jag tar med mig från Magnus Frisk och Skara i sista matchen? Ja, det vet ni väl.
Vad
jag tar med mig från hans taktiska arsenal. Jag tyckte det var väldigt läckert vad han plockade fram där.
Jaha, nej, inte från den taktiska arsenalen.
Han plockade ju fram en gurkburk, va?
Ja, just det.
Helt otroligt.
Det ska ju noteras och det ska ges cred för. Snyggt, ja. Magnus Frisk och ett lag som kör en gurkburk så när det står och väger lite. De förtjänar att vinna en match. Så är det med den saken.
Och jag gillade hans sägning i slutet av matchen. Ja, tjejer, nu ska de bara slå in sista spiken. Och ni vet, det är den svåraste spiken att slå in.
Och så svårt det var för dem.
Starkt citat, för han hade ju rätt där.
Ja, det var rätt. Det var skitsvårt.
Är han inte förvånansvärt lugn i timeouterna förresten?
Men man, fan, är det 26 året eller något han är inne på? Alltså, vad ska han hetsa upp sig för någonsin mer?
Nej, men jag kan tänka mig att bara för liksom syns, ja, för det för ett, han är inte känd för att inte hetsa upp sig, men, och två, alltså att man, jag tror att vissa tränare ibland hetsar upp sig lite för syns skull, alltså att de gör det som en show lite för energi. Spelarna, ja, precis.
Mm.
Men ja, all heder åt Magnus Frisk, så är det.
Mm.
Det tar vi med oss därifrån och då tänker man så här, oh jävlar, en uddamålsvinst och sen förlängning och så uddamålsvinst i den förlängningen. Jävlar vilken jämn serie. Och så vänder vi blickarna då istället mot Sävehof hör och så tänker vi, ja, Sävehof vann första matchen ganska komfortabelt där och det ska nog gå vägen. Det här kanske blir 3-0 eller 3-1 eller så till Sävehof. Men det tyckte inte hör, utan de tog en match till förlängning. Förlängning igen och sen för första gången som jag i alla fall minns att jag har sett live on tv då, en shootout.
Mm. Det blev faktiskt en shootout i slutspelet 2019 också på damsidan.
Det är Lugi, va? Lugi,
ja, precis. Jag vet att Lugi var inblandat. Det borde ju varit Önnered, ja. Men det är första gången i semifinal kan vi ju konstatera.
Det kanske inte Emil såg live eller?
Nej, tror jag inte att jag gjorde. Och om jag gjorde det så har jag åtminstone inget minne av det.
Nej. Nej, det var få som gjorde det, för det var en sån här den matchen inträffade på en sån här dag vi hade härom sisten, så här, när det var 8 matcher samtidigt. Mm. Så det var till och med så, det fanns inte en enda kommentator på Sportsground, så den matchen sändes utan kommentator. Det var bara en live-feed som låg helt okommenterad, och den gick till liksom historiens första shootout. Så.
Fan vad förvånad Börje 56 som sitter med som wife-beater-lin och tar en folk och så bara, vad fan börjar de? Börjar de köra kontringsträning nu eller vad fan är?
Ja. Nej, det är... Jag har inte sett den matchen i sin helhet. Men om du pratar Hörsevhof då. Men jag har ju sett utvalda delar av den, va. Och det är ju, om vi pratar, jag menar, hur fan kunde Skara lösa det mot Skur? Hur fan kunde Hör lösa detta? Sevhof var ju, de var ju förarsättet 100 gånger, kändes det som.
Han ledde med 3 bollar med 3 minuter kvar.
Ja.
Så va?
Ja, visst. Och liksom bara sista sekvensen där när de har bollen, tar ut målvakten,
ja,
snubblar, ingen tänker på att byta in målvakten. Ja, det är bara så jävla mycket konstigt som händer, men så är det också 80:e minuten, såklart.
Ja, precis. Men det var ju helt sjukt slarvigt av Sevhof. Alltså jag tycker inte nödvändigtvis att det var fel att spela utan målvakt. För det vet du, flera har reagerat på att det är onödig risk helt enkelt. Och jag tycker inte...
Ja, det ska så, inte vara det.
Nej, det ska inte behöva vara det. Men då kanske man då ska tänka på att inte snubbla det på sig. Men att liksom typ, försöka få till ett avslut på vänstersidan så vi kan vara lite extra safe med bytet på bänksidan då. Vilket de ju inte var eftersom det var Nina Danova som snubblade till. Och det kan man ju...
Jo, men det är klart, man kan inte hjälpa att man snubblar, men hon går ju ändå för ett liksom, för att gå förbi sin markering och försöka komma till avslut.
Precis.
På, och det ska vi säga då också, första passningen. Alltså det
precis.
Om jag ska vara kritisk mot någonting, alltså snubbla och så, det kan man ju göra, och hon missade i anfallet innan, det kan man absolut göra, men det är, när det är, vad är det då, 10-12 sekunder kvar, det är dumt att göra en satsning på första passningen. Jag fattar att man behöver göra en satsning på kanske andra eller tredje passningen. Vi har ju sett domare vända för ett passivt spel ganska fort nu för tiden om man öppnar en lucka och inte tar den. Men första passningen behöver man inte gå på.
Nej, precis. Och i och med att det är på höger nio då som gör det, så tvingar ju det Matilda Lundström, som kanske var nästa kvinna, att vara med på bytet med målvakten. Tvingar ju ner, alltså hon måste ju hålla sig på kanten då. Så det var ju jäkligt dumt och slarvigt summa summarum liksom.
Precis. Och då det blir ju sådär, man ska ju kunna lita på att, i teorin så ska man ju kunna lita på att att spelarna gör, alltså inte fattar de här besluten då. Det är landslagsspelare vi pratar om. Men så är det också så här, hur mycket ska man behöva ta höjd för att det är faktiskt i 80:e minuten här och man fattar irrationella beslut, det brinner och det är en semifinal ska avgöras här.
Den spelaren som man kanske gärna lutar sig mot, jag menar Roberts, är ju utvisad också.
Ja, precis.
Det hade, hon hade ju nog tagit mycket ansvar i den situationen liksom.
Men mycket som gick fel på samma gång där, kan man säga, för Sevhof.
Ja, precis. Ni såg shootouten antar jag då, bägge?
Mm. Ja, den har jag sett.
Tänkte ni på någonting på Hörs straffar, höll på att säga, men det är
här, jag tänkte på en tydlig grej var att Bergdahl var det väl som kastade alla kast, eller var det Skött?
Jag tror att det var Berg.
Ja, alla kasten var ju väldigt långa. Det var
extremt långa. Mot straffpunkten och träffade straffpunkten typ, men
precis, så att liksom du var ju, alla hann ju, eller inte alla, inte Amelia Lundberg, men alla andra hann ju precis fånga bollen och så var de framme. Det var det ena jag tänkte på, jävlar vad nära det var. Och det andra jag tänkte på var, varför, med tanke på det, varför stod Sävehofs målvakter alltid så här en meter från mållinjen. Varför var det aldrig så att de var ute på 4-5 meter? Ja, för liksom, det var minst tre av de här var liksom hörspelaren han precis fånga, vända sig om och var tvungen att hoppa på vilket ben det än var och bara skjuta iväg. Och inte en enda gång så var det så Börjesson eller Kron Andersson ens i närheten. De stod kvar och gav dem möjligheter. De hade kunnat nypa två eller tre av dem som jag såg det. Mm. Det slog mig, så jag började undra så här om det var någon regel att målvakten inte får lämna mållinjen för en skytten har fångat bollen. Och men det tror jag inte finns.
Nej, eller alltså du får ju som offensiv får du nog vara vart du vill i ditt fält. Men frågan är om du får bryta bollen.
Nej.
Bryta bollen.
Du får inte springa ut, men rent teoretiskt om det skulle komma liksom, någon försöker sig på en jappe liksom. Får du tackla, alltså är ni med? Får du
jag vet inte regeln, men det känns ju som att 6-meterslinjen är väldigt... Hade jag skrivit regeln hade det varit rimligt att ha 6-meterslinjen som en gräns.
Ja.
Nej, men jag började fundera på om det var så att Sävehofs målvakter inte fick lämna sin mållinje före hörspelare fick boll, men jag kollade det och det verkar inte finnas någonting så det var bara att de inte tänkte på att de kunde vara i deras ansikten så fort de vände sig om någon gång.
En sak som det här jag reagerar på, att de här långa kasten gjorde med hörspelarna. Som jag tänkte på, om det var då Bergdahls sätt att liksom försöka styra sina anfallare också. Det är att nästan alla, eftersom hade ju sån jäkla fart när de fångade bollen.
Ja, det där tänkte jag på också. För de var ju väldigt kritiska mot det på TV och sa så här, de kastar så långt och det blir så svårt. Men på ett sätt så vet man ju också att fånga en boll i kontring och ta ett steg och damma dit den, det är nästan lättare än att man får sådär 4 sekunder på sig, 3 steg. Man kanske till och med tar det lite långsammare än vad man hade gjort eller så.
Ja.
Jag kan ju inte procenten på det där, men känslan är ju att ett steg pang, det sätter du oftare än när du får för mycket tid på det.
Du tvingar ju också alla att hoppa liksom långt i sida och skjuta. Mm. Många sköter ju runt liksom. Mm. Ja. Sävehofs målvakt.
Ja, och när jag tänker på det själv, när man har, jag har ju aldrig tränat på shootouts, men man har ju tränat kontringar varje träning, då är det ju nästan oavsett var man får bollen av målvakt, så tar man ju per automatik en studs, så man har ju aldrig liksom behövt tänka riktigt på vilken ansats man har nu. Så att, som det, om du jämför med den sista som Kronell gör, när hon liksom har låg fart för att bollen är inte så lång, och hon får liksom ta nästan så här några långsamma steg så där. Det är klart sämre av de alternativen ändå, men jag tror inte att det var så här taktiskt av Gry Bergdahl ändå.
Nej, det tror inte jag heller, men det hade
tror jag, men det blev effekt. Bra.
Ja, precis. Mm. Men ja, det ska jag säga så här, det värsta som kan hända i en shootout, det är ju att kastet är för kort. Så att anfallaren måste liksom vända om och hämta den. Och därför
det är svårt. Ja, då är
det. Ta tre sådana liksom sådär. Liksom, så stå liksom still och så bara...
Precis.
En, två, tre.
Ja, men jag har sett det hända. Liksom.
Ja, fy fan, det där vill man inte vara. Och så vet man att filmkamerorna rullar liksom.
Ja. Men jag har också sett live när... jag funderar fan om det kanske var... Nej, jag tror inte det var Mikael Messinge. Ja, skitsamma. När man bollen får ju aldrig nudda marken, även i din pass till målvakten.
Nej, just det.
Målvakten.
Nej, just det. Någon som stod en studspats intervju.
Jag har sett det.
Ja, jag har pratat om det i podden, vet jag. Men jag kommer inte heller ihåg vad det är.
Hemskt alltså.
Ja. Fan vad det hade... Nej, jag säger inte att det hade kunnat vara jag. För jag, där och då hade ju liksom varit så påläst på regeln. Men fan vad jag alltid lägger studspass till målvakten.
Jag hade absolut missat det. Det känns helt säkert. Men det är en annan grej.
Såg ni Sävehofs första... Fan vad stegfel det var.
Ja. Hon väntar ju
vad sjukt det var. Men det, och hela hörbänken står på steg och domaren så här böjer ner huvudet och bara skakar på det så här. Nej, det var inte steg. Det var jättemycket steg.
Men det som hon gjorde bra var ju att hon tog tydligt 1, 2, 3 efter hon hade gjort sina små tripp så att säga. Det gjorde det ju att i alla fall domaren kunde säga så här, men jag såg inte när hon började. Jag kunde bara se 1, 2, 3. Men en fråga som jag har till er som har tränat jättemycket handboll. Jenny sa flera gånger under sändningen att hon aldrig har tränat på shootouts och att man tränar mer på straffar och sådär. Och att hon inte visste hur det var med unga spelare och sådär. Men jag vill fråga er då, har ni tränat? Ja, nu är ju Charlie...
Vi är för gamla för att träna shootouts.
Josef, ja, jo, jag fattar att ni inte har tränat shootouts. Men min känsla från alltså, de åren jag har tränat handboll är att nästan varje träning så kör man i alla fall då kontringspass från målvakt till springande kanter, oavsett vilken position du har på plan nästan. Och
yep.
Nu och då så händer det att en tränare säger så här, ja, men idag ska vi träna på att liksom fånga sju, så idag blir det inga studs eller så. Ja, det blir 10 armhävningar om ni studsar eller något sånt. Så att det där liksom slinker förbi, åtminstone lite nu och då, medan min känsla då, som inte har varit aktiv handbollsspelare lika länge som ni är, att straffar tränar främst straffskyttar på, så att min känsla är att shootout nästan hade legat mig närmare, eller att jag hade tränat mer på det än vad jag hade tränat på rena straffar.
Shootout är ju definitivt enklare, skulle jag säga. Alltså, som du säger, det är ju fler, det har man ju tränat på omedvetet, så att säga. Och det är klart, inte utan studs, men jag menar, det är ju bara ett ganska enkelt element att ta bort. Alltså, det är ju en sån grej också, det ska ju inte behövas tränas på. Alltså, shootout specifikt, eftersom det glider ju in i...
Precis. Ja, men det är det du säger. Det glider ju in i den kontringsövning man har gjort varje träning i alltså 5 dagar i veckan. Som man alltid gör. Så att, ja, det håller jag med om. Däremot så tycker jag att shootout är... Det är ändå fler...
Moment.
Precis, det är fler moment. Det är liksom inte så... det är alltid... I en straffläggning så är det ju alltid skytten som har allt att förlora. En räddning är ju, alltså en målvakt har ju allt att rädda på varje straff. Eller allt att vinna, menar jag. Men här finns det liksom just det här som vi har pratat om. Ja, fan, målvakten måste lägga ett jävligt perfekt kast. Om det är lite för långt eller lite för kort så minskar det skyttens chanser. Så att det är liksom, det blir inte den här givna syndabocken på det sättet nödvändigtvis. Och det är fler, ja, men så här, fler moment, fler nerver som måste vara i styr. Som ändå är en liten extra krydda, tycker jag.
Ja, men och fan, man är ju, vi är ju gamla, höll jag på att säga, men att man ogillar förändring. Men shootout, det är fan lite förtjust ändå, alltså.
Jag tycker också att det, nu när jag såg det så tänkte jag så här, ja, det här har sin charm. Det ligger ändå lite närmre spelet, eller vad man ska säga.
Mm. Ja. Men du har helt rätt, för min bild är också att de som är påtänkta straffskyttar är de som tränar straffar, och så någon gång emellanåt så är det någon linjespelare som också vill vara med och skjuta straffar, och så är man så här, ja, kom och skjut lite straffar och fuck off. Och så, ja, men liksom, men inte så att 10 pers är vana straffskyttar, om det ska gå så långt, eller 5 ens knappt.
Nej.
Vi hade fan inte 5 straffskyttar.
Nej, men att det här ligger lite närmare något som fler
har. Ja, för kontringsövningen som du säger, den gör ju alla jämt.
När jag var i GOG, då hade vi specifika straffträningar typ en gång i halvåret, så de 4 gubbarna typ som var straffskyttar gick runt på det, eller ja, var mer eller mindre tänkta för det. De hade straffträning med Lars Christiansen.
Oj, så det är en bra expert ju.
Alltså, fy fan vad ball det hade varit att ha en sån träning med honom.
Ja, den timman borde han spela in och sälja riktigt dyrt. Den skulle många köpa, tror jag.
Ja. Bara sälja platser till den.
Ja,
kom verkligen. Och boka in det på Lars straffskola.
Det är så himla
Charlie
svårt.
35,
då.
Charlie 35 kommer.
Jag hade suttit där. Ja, absolut hade jag suttit där. Vad ska
tvinga
jag
på, tvinga på bussen. Fråga Lars nu hur man ska tänka vid flippen.
Jenny, tar du barnen igen? För nu ska jag iväg och kolla Lars Christiansens straffträning här. Mm. Otextad.
Jag behöver några nya varianter i Division 3.
Ja.
Så är det. Och jag ska inte avtvinga dig något favoritskap då, för att vi har ju hört vad som kan hända intervjuer.
Sävehof och Skur är favoriter, om tack, du tack. Undrar.
Nej, inte undrar jag. Det kan väl varje människa tänka ut bäst de vill själva, tycker jag.
Det är lite det som är min poäng. Det står ju oddsen vilka som är favoriter.
Mm.
Vill ni veta vad oddsen var på att Barcelona skulle slå Elverum?
Nej. Eller ja.
Det var ospelbart.
Aj, aj, aj.
Aj, aj, aj.
Ha. Det om SHE då. Nu kör vi lite handbollsligan. Och vi börjar väl... Jag gillar ju så när vi börjar i den ordningen som matcherna har skett. Så att vi börjar med kamratmötet då. IFK Skövde mot IFK Kristianstad. Vad har vi att ta med oss därifrån, Charlie?
Jag tyckte att det var en rätt... tråkig match.
Dålig match alltså.
Ja, det tyckte jag med. Egentligen bara Norsten och Banke som var riktigt bra. Och i övrigt så var det också sådär... Ja, men det var mycket slarv. Det var tempofattigt. Det var verkligen inte någon känsla av att det här är semifinal 1. Det kändes som omgång 23.
Mm.
Så det var, nej, det var lite förvånande faktiskt att det var så.
Och det var ju någon gång i Skuru-Skara som man kände så här, usch vad mycket slarv det är nu på grund av det jättehöga tempot. Det tycker jag ju är, som publik kan man ju ändå liksom förstå det, man kan acceptera det, man kan till och med sympatisera med det. Men här var det ju slarv trots ett ganska uselt tempo, och det har man ju mindre överseende med alltså.
Ja, nästan, nästan så det kändes som att Det blev slarvigt och dåligt för att ingen hade något tempo. Alltså om du tar Skövde som exempel, så gjorde de ju alla sina fel för att ingen hade fart i någonting de gjorde, utan de stod och liksom skulle spela minihandboll typ.
Mm.
Så då kastade de bort ett gäng bollar för att de, ja, ingen kom med fart, utan det blev hackigt liksom. Så det var... Nej, jag vet inte. Och det kändes... Det är så jävla konstigt det där, för det var inte så att Skara Skuru kvällen innan var den mest välspelade handbollsmatch jag sett, men fan vad det kändes ändå som slutspel och fight, och alltså det var, jag tyckte det var en jävligt rolig match att bevaka och se på. Den här var ju också jämn i 50-55 minuter, ändå så tyckte jag aldrig det riktigt tände till. Det var min känsla som var där, men jag vet inte hur ni upplevde det.
Samma.
Ja, lite så alltså, på något vänster så var verkligen känslan att det var... Oh, det saknades någon typ av gnista.
Men jag ställer frågan då till... Ja, vi kan ställa den till dig då, Josef. Så slipper Charlie ta alla frågor. Men vad ska IFK Kristianstad göra annorlunda för att ha större chans att vinna nästa match?
Ja, alltså dels tror jag att de får mycket gratis genom att Adam Nyfjäll är tillbaka. Det är klart att de har ju tjänat väldigt mycket på till exempel att få in Henningsson. Han har löst väldigt mycket problem bakåt. Men det visar ju också hur tunna de är, för att det var stor skillnad när han inte var där. Och likaså nu när Adam Nyfjäll inte var med, så var det ganska tydligt att han saknades. Och det är ju såklart, han har ju varit ligans bästa mittsexa nu i 2-3 år. Så att det kommer ju såklart hjälpa jättemycket.
Mm.
Sen vet jag inte om Teitur, vad som är läget med honom. Vet Charlie det kanske?
Alltså jag misstänker att det är... jag tror att det har att göra med att han åkte på, att han fick en hjärnskakning. Ja. För ett tag sedan. Jag är inte så säker på att han skulle lirat mer i kvartsfinalserien överhuvudtaget faktiskt. Ja. Alltså jag har börjat inse mer och mer att har man fått en lätt hjärnskakning som han bevisligen fick, och så en vecka senare är han på plan. Det är inte rimligt.
Nej.
Så det, jag tror
han uppenbarligen inte kan spela mer än 7 minuter eller vad
det
nu
är. Då tänker jag, då kan man, alltså varför ska man spela 7 minuter då? Jag vet ju inte om det är det. Men jag tycker bara det är jag tycker hela grejen är jävligt konstig. Jag just hjärnskakningsgrejen är jag jävligt skeptisk till. Jag är jävligt skeptisk till hela den här hjärntrappan också. Jag tycker den är sjukt förlegad liksom. Så den, ja, jag tror att det är därför de är lite försiktiga med honom. Mm. Och det gör de rätt i, men ja, det är vad jag tror, att det är därför han spelar sparsamt. Sen kanske jag tycker att man ska inte spela honom överhuvudtaget då, om det är faktiskt det som är problemet.
Nej, det kan jag hålla med om. Nu är det en hjärnskakning, så är det ju en hjärnskakning. Men nej, annars, vad ska vi göra bättre? Alltså, jag tycker att det var inte så att Skövde gjorde en fantastisk match, tycker jag inte. Utan IFK har mer att ge, och jag tror att jag utgår ifrån att de kommer vara mycket bättre i nästa match. Alltså dels hemmaplan såklart, men bara för att jag tycker inte att de spelade bra.
Nej, och jag tycker också att det blev väldigt, alltså det är uppenbart att Nyfjäll saknades i den här matchen, och det känns lite tråkigt att säga, för att det blir ju per automatik så att man hänger ut Jörmal Åström, som jag tycker är en fin mittsexa.
Ja.
Men
ja. Jag tycker bara inte han utnyttjas på rätt sätt, men det är en annan.
Nej, det är också en taskig, alltså att komma in och ersätta Nyfjäll i den skuggan, så ser ju det är ju svårt att vara liksom 5 plus. Jörmal Åström kanske är 4 plus, och det hade varit asbra i alla jämförelser, förutom kanske då med Nyfjäll.
Ja. Ja, men det är också att han är en sån annorlunda spelartyp, och så har Kristianstad spelat ett spel som är format efter en mittsexa av Adam Nyfjälls typ. Ja. Så det är jättesvårt för dem som lag och för Åström som spelare att bara liksom, det är inte bara att ställa om så. Hade han varit nummer 1 från start, så hade spelet sett annorlunda ut, och då hade Kristianstads spel och Åström varit annorlunda liksom. Mm. Men det var för att han saknades. Alltså Nyfjäll saknades. De brände ju. Det var ju 3 eller 4 lägen i första halvlek där det var så här. Här hade Nyfjäll gjort åtminstone 3 mål eller fixat straff, och det blev 0.
Mm.
Och dessutom, han är alltid först upp i kontringen. Där fick Kristianstad, de fick inte ett enda kontringsmål på mittsexan. De alltid brukar ha några stycken på Nyfjäll. Så att liksom, det är ju en del av deras spel, och hela den pusselbiten var borta. Så att han, det kommer ju verkligen göra skillnad i match 2, det tror jag också.
Mm. Och då vänder vi blickarna istället mot Sävehof Lugi.
Mm. Och det var en
match där Sävehof var väldigt stabila, fina, trygga, metodiska. Trots att det var jämnt länge så gör de sin grej, och sen så vinner de ganska så komfortabelt på slutet. Är det en rimlig analys typ?
Ja, verkligen. Det var ju målexplosion i första halvlek. 18-17 tror jag stod i halvtid.
Mm, det var verkligen High Chaparral. Det kan man ju både älska och hata när man tittar på det. Det är ju läckert på ett sätt, men samtidigt så undrar man ju om försvaren och målvakterna då. Men.
Nej, men precis. Men det var ändå mer större underhållningsvärde i det än första halvlek mellan Skövde och Kristianstad, tycker jag.
Verkligen.
Så det var, men precis som du säger, de tuggar på. Alltså även för, alltså, det säger ändå någonting att Sävehofs försvar är inte på, jädrar, de har lite brister här, släpper 17. Ja, men fan, de gör 18 då.
Mm.
Det, och sen i andra halvlek så släpper de bara 11. Eller vad det är. Då skruvar de på det liksom, och får och koll på det. Jag tror de släpper 11 i andra i alla fall. Ja, och så, nej, jag vet inte, de är så jävla... Fy fan, vad det verkar jobbigt att möta dem.
Jag tycker ju sällan att statistik är ju sällan en hel bild. Men när man i halvlek då, så kom det upp den här statistikskärmen.
Mm.
Som du ju alltid gör.
6-meterskörsluten eller?
Precis.
Så ser man 9-meterskörsluten.
Ja, precis. Bristen av. Ja. Ser man Sävehofs anfallsspel då har de alltså 0 mål på 9 meter.
Ja, men på ett skott också.
På ett skott.
Ett skott
från 9 meter. De ligger bara och gnuggar. Och har ju såklart, alltså dels såklart har de spelarna som är väldigt skickliga på det här. Alltså Elias, Skippa Götte och Edvardsson och Gesim och Berlin är alla duktiga på att dra på sig en spelare och släppa bollen vidare. Men det är verkligen så systematiskt i Sävehof. Alltså de spelar sig till lägena och tar inga fastare lägen. Och där kan man se skillnaden. Nu gjorde han en fantastisk andra halvlek och bar in dem in i matchen. Och alla som har lyssnat på den här vet hur förtjust jag är i Carl Wallinius. Men det är ju en period i första halvlek, precis innan han blev utbytt tror jag, för han startade lite skakigt. Där han typ, anfallet har knappt börjat, bara tar bollen, hoppar upp på 10.
Bred vänster nya.
Ja. Ja, och bara drar ett skott liksom. Och skillnaden på dem, det är att det där hade aldrig hänt i Sävehof. Aldrig någonsin. Och som sagt, Wallinius behövde ju lite tid på bänken för, och det gjorde honom väldigt väl inför. För i andra halvlek var det ju han som bar Lugi till att det blev match hela vägen in. Men Sävehofs spel symboliseras av bristen på sådana beslut.
Det är ju det gamla Sävehof, alltså så som Sävehof spelade för 10 år sedan eller så.
Ja, verkligen.
Ja, detaljstyrningen är ju definitivt det. Sen är det ju mycket mer, det är ändå mycket mer kontringsbetonat Sävehof nu än vad det någonsin har varit under Rustan. Mm. Det var ju nästan löjeväckande och på sitt sätt så sjukt imponerande hur Sävehof kunde vinna 3 år i rad utan att kontra en enda gång. Så kändes det. De var så här, det viktigaste för dem var att de skulle göra kändes som de gjorde 3-4 byten anfall försvar ungefär. Mm. Det var inget snack. De sprang på första fas, de sket i andra fas fullständigt. Nu är ju Sävehof, de är ju Sveriges bästa kontringslag. Man har alltid pratat om Alingsås som har varit liksom kungar på det rätt länge. De är inte i närheten av det Sävehof.
Det är ju också en liten sanning som lever kvar från Thelander, Enström, Charlie Sjöstrand-tiden nästan.
Ja,
alltså jag håller med. De har ju fortfarande varit väldigt bra på det. Så att det ligger ju kvar därför. Det har inte gått så tvärt liksom.
Men
Karlsson hatar ju inte att ha fått A-program som tränare.
Nej, han mår bra av det.
Ja, men verkligen. Det är ju en del i det. Att de sticker så tidigt och lever med att ibland så går bollen ut i kanterna. Jag var inne på det en kortis i halvtid också där. Hallén har ju fått göra ett par mål för att Sebbe Karlsson redan är på 12 meter. Men Sebbe Karlsson går ändå plus med sig själv där.
Ja, precis. För att han gjorde det efter matchen.
Ja, så har de ändå tjänat på det. Mm. Men de har ju så många... För ofta är det ett lag som har en eller två delar i ett bra kontringsspel. Men Sävehof har alla delar. De har första fasen. Men om inte den finns, då har de... Alltså andra fasen är ju än mer imponerande. För den är ju raffinerad på ett sätt som första fasen aldrig kan bli. Men liksom hur de sågar sig upp och alltid... Eller alltid, men det känns som att de så jävla ofta trycker på rätt sida. Jag vet inte hur många matcher man tittar som man bara stör ihjäl sig på lag som inte vet vad övertaget är. Vem det än är, de vet inte vad de ska trycka. De liksom, trycker andra fasen, jo men hur? Sävehof vet precis hur. Och det ser inte likadant ut gång efter annan. De sågar sig till lägen. Ibland är det mittsex, ibland är det vänsternian. De kommer upp, sätter nytt tryck direkt, undviker att bli fastlåsta. Alltså, de kan ju andra fas kontring efter att ha tryckt bollen 2-3 gånger tillbaka.
Ja. Det är ju dock... Eller jag har väldigt svårt att se att det är detaljstyrt från bänken. Utan det är ju,
det är absolut det är inte, men det är något de tränar på.
Framförallt skicklighet liksom.
Ja, och något man tränar på. För det är också en vanlig missuppfattning tror jag i allmänhet. Att folk tror att liksom någon bara är bra på kontring. Ett lag bara är bra för att någon är snabb. Nej, eller så här. De, fan vad de måste träna på det.
Ja,
och det men de är bäst på alla de delarna. Och släpper de in ett mål, de är bäst på att trycka från avkast också. Så alltså det jag menar, det är, du får inte en lugn stund liksom. Kasper Kjell gör helt briljant grejer, bara dyker igenom och slänger bort ett kryss och man tappar hakan, men innan han har rest sig upp så har han tryckt åt andra hållet och fått en straff. Det är så tungt måste det vara att möta dem.
Ja, verkligen.
Ja, kul det där också. Ser man ju ibland när typ en spelare som Kjell, det var ett bra exempel, att vissa mål man gör, de kräver att man så att säga ligger kvar i målgården ett tag. Alltså det går liksom inte att göra ett genombrott utsida två och precis som du säger då, slänga den bort i kryss. Det går inte att göra utan att också glida på ryggen ut mot reklamskyltarna i några sekunder, men mot vissa lag, då kan man nästan skita i att göra de målen. Det går nästan alltid på ett ut för att du tappar en gubbe i hemspringet då.
Han är lite lat i hemlöpet också, Kjell, faktiskt. Noterade det senast.
Mm. Så är det.
Okej, det var det då. Då har vi betat av 4 kvartsfinalserier där. Josef, vill du köra en liten Europa-utblick också? Du som har ögat mot kontinenten.
Ja, eller för mycket fritid så att jag kan spendera den genom att titta en massa handboll hela tiden. Men ja, det kan vi väl göra. Vi kan väl göra en liten sån eftersom att vi nu har Final Four för damer avgjort vilka som går dit.
Mm.
Och då har vi ju en svensk, tror jag. Nej, 2 svenskar. 3 svenskar till och med. I form av Sabine Jakobsen, Bella Guldén och Evelina Eriksson. Eftersom dit har norska Kristiansand, ungerska Gjör, franska Brest och ryska CSKA Moskva gått.
Mm.
Så det kan vi väl ta med oss. Annars, jag vet inte. Jag trodde jag hade sett massa intressanta matcher. Men det var inte så jäkla intressant. Marcus Dahlin gjorde i och för sig 9 mål igår när Sönderjyska överraskande slog Bjärnbro Silkeborg. Och då ska man ta med sig att de förlorade förra matchen för några veckor sedan mot samma Bjärnbro Silkeborg med 19 bollar. Och nu vände de och vann med typ 6 kanske. Och då var ju Marcus Dahlin definitivt avgörande för det. Men det slutspelet, de har ju såna här grupper och de har precis kommit igång så det har inte riktigt hettat till ännu. Så att jag har inte så mycket att komma med alltså.
Alltid skönt att beta av Europa ändå. Trots att det kanske inte har varit så jävla mycket. Då har vi i alla fall, då vet vi ju det nu. Då behöver man inte sitta som jag då och tänka att man har missat en massa.
Nej, precis.
Fortfarande 28 omgångar kvar av Bundesliga.
Ja, det är otroligt.
Det är faktiskt helt sjukt.
Känslan är att det är fler omgångar kvar där.
Man har race, alltså.
Ja, det blir det ju. Men det känslan är att det är fler omgångar kvar än vad det brukar vara på en hel serie där.
Ja, de hatar inte att spela ligamatcher i alla fall.
Nej, det gör de inte. Du hatar inte uttrycket de hatar inte.
Ja. Nej, det är lite väl ofta.
Ja, men då ska vi se. Vi har summerat Sverige ganska rejält. Vi har summerat Europa väldigt mycket mindre rejält. Men vi får väl säga tack som fan till alla patrons och det var veckans handbollssummering det här. Ha det fint!
Ja, tack så mycket. Hej på er.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.